ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six podcast om Premier League. Det är den 14 mars, avsnitt 153. Carl Hultin sitter här. Hans lag har inte spelat den här veckan.
Jo, nu är du fel ute direkt.
Ja, just det. Ditt lag har spelat i måndags.
Exakt.
Just det, det stämmer ju det. Ja.
Stå längre ner i körschemat. Mm.
Det borde väl fatta. Lag som inte spelar i Europa, de spelar måndagar.
Exakt. Mm.
Manchester United har inte spelat den här veckan.
Nej, det är så. Nej.
Ditt lag spelar ikväll.
Mm.
Spännande med... Vad blev det? Blev det 5-1 mot Praglaget?
Precis.
Mm. Nunez gjorde många snygga mål.
Ja.
Bara Liverpool spelar som gjorde mål, va? Det skickar väl in en egen kasse.
Mm.
Ja, men det... Alltså, de ska ju slå då. Kanske inte 5-1, men... Promenad i parken.
Mm. Mm. Det är exakt. Europa League skiter vi. Eller, mer eller mindre. Vi har också besök av Felix McLean. Välkommen tillbaks.
Tackar, tackar.
Du är glad i alla fall.
Jag mår bra. Mm. Tackar som frågar.
Ja.
vi surfar på.
Mm. Arsenal alltså. Ja. The Arsenal. Som är vidare i Champions League. Är du nervös inför lottningen imorgon?
Ja, men alltså, det finns väl alltid någon liten nerv när det ska lottas. Det finns ju lag som man hellre har än vissa andra. Det hade varit jobbigt att få City nu direkt i kvarten, för då är det liksom City...
Man kan få, nu kan man få engelska lag.
Ja, nu är det fri lottning nu.
Mm.
Och det lottas ju både kvart och semi, så man får ju veta hela
just det. Det tycker jag dock är nice.
Ja, det kommer träd, liksom.
Ja. Man kan börja pussla.
Men ja, vi har ju City sista mars, och om vi får dem i kvarten så har vi dem 10 dagar senare och sen en vecka senare. Så att det hade varit jobbigt med tanke på resten av schemat också.
Det kommer säkert hända bara för det. Ja. Det blir en sån trippel runt. Ja.
Men vilket är drömmotståndet då?
Dortmund,
ja.
Barca, om man jämför med alla andra. PSG ska vara med där också.
Mm.
Men jag tycker, alltså, City, mardröm. Real är ju alltid liksom... Nej, de kanske inte sett svinbra ut, men det är alltid Real.
De är tunga.
De har en enorm höjd när de klämmer till i Champions. Bayern München tror jag är livsfarliga nu när de har fått upp farten. Och de har bara Champions. De skiter i ligan, så jag. Alltså, nu är det bara... Gör något bra med slutet av tuschen. Vilka är det mer? Ja, Atletico. Också så här, vansklig match.
Alltså
de... Men att de slutar inte igår, gör det så här, då blir man ju rädd.
Det är enormt. Kul ändå.
Eller... De skiter ju också lite i ligan, så att nu är det liksom sista.
Men de är ju, Atletico är ju... Du måste slakta dem på hemmaplan. Det är bara så. De är ju ja, men det är ju världens bästa.
De får inte vara med. De får inte vara med på när de är i Madrid.
Nej, men det går inte. De har alltså i Madrid den här säsongen. De är ju La Ligas typ 13:e sämsta eller bästa, hur man vill tolka det, lag på bortaplan. Mm. Men på hemmalag är man ju överlägsen. De har tappat poäng i en match. Mm. Och då kryssar man mot Granada. Jag tror det var i september. Mm. Och nu slog man ju inte igår också. Ja. Så ja, det... Och jäklar vad, vi ska kanske inte prata så mycket om den matchen i den här podden, men jäklar vad det kokar på den där arenan igår. Alltså.
Satan. Och en bortglömd spelare med United förflutet, Depay, hoppar in och får vara avgörande.
Ja.
Fan vad jag har glömt bort honom.
Att han
att han finns.
Ja, att han finns verkligen. Ja,
men minns ni den sommaren när United värvade Depay och Newcastle värvade Wijnaldum? Mm. De var ju så här, just det, de var väl till och med lagkamrater och var i PSV, tror jag. Och båda var ju hypade, men alltså Depay var verkligen den som var så hypad. Och, han sa ju själv att det är Depay som är the shit. Jäklar vad det gick åt olika håll ändå. Ja,
verkligen.
Du sitter som ett frågetecken. Du minns väl ändå att han har spelat i Liverpool, va?
Ja, ska vara helt ärlig. Då tänkte jag på något annat. Så jag hörde bara att du pratade om Depay. Uh-huh. Men inte vem den andra spelaren var du nämnde. Så jag bara, vem pratar han om? Jag bara, ska jag fråga här? Eller jag bara, jag sitter bara, låt dem
gå vidare. Vid ut stormen.
Hon fattar ju inte ibland när man sitter och poddar. Här.
Koppla inte in mig.
Man kan ju tänka på andra saker. Då, du vet, man måste ju lyssna på verkligen vad den andra säger. Så... när jag sitter och glor på dig skitkonstigt, det är ju för att jag verkligen koncentrerar mig på vad du säger.
Eller tycker du det är så konstigt?
Nej.
Men vad är han nu, Vinny?
Va?
Vad är han idag?
Är han inte kvar i Roma då?
Wijnaldum?
Vem?
Nej, han gick ju till PSG, men gick han inte till Roma sen?
Han är i Saudi. För att i Roma, första han gjorde var väl att dra hälsenan typ. Just. På första träningen eller någonting. Och sen fick han aldrig...
Nej, vill han inte söndertackla då?
Ja.
Nu vet jag vem ni pratar om.
Men det var något som gick sönder, så han blev borta nästan i hela säsongen. Och sen dess har jag inte orkat hålla koll på honom. Men då är det Saudi. Ja.
Men en annan sak jag tänkte på bara innan vi släpper den där matchen i Madrid. Alltså, Wanda Metropolitano. Jag kollar nu bara upp, för alltså, sett i storleken ur tv-bilden känns det som att det är ens Wembley, alltså att det är 90 000 människor där, men den tar 70 000. Mm. Jag tycker det är så konstigt, vissa arenor ser så enorma ut. Lite samma sak egentligen med typ Emirates, som tar 60. Känns större.
Jag håller inte med om Emirates.
Men om du
tänker... Emirates känns som en 60, men Wanda kan jag absolut, alltså, okay. Men jag tror det är en spansk, alltså den byggs ju tajtare. Brantare.
Skillnaden är när man kikar från tv-bilderna ibland, så på vissa arenor kan du ju bara se första etage, kanske lite av andra. När Atletico Madrid spelar så ser du ju ända upp till tredje etage. Mm. För de bygger det så jävla brant.
Ja.
Så att man bara, man ser ju tredje etage, och då blir det ju som att det är så här, jävla vad stort det är.
Och kamerabilden är rätt högt upp från början med, sen går med mycket liksom.
Men jag tror också att Emirates är byggt väldigt luftigt för en så stor arena, så den känns jag tycker så här, 60 känns rimlig siffra på den, det är liksom.
Men om man tänker typ Old Trafford som tar 75 000, den känns ju, då finns det så många fler arenor som känns större.
Jag tycker
den
är så hög, Old Trafford
typ. Också en äldre arena som bara har byggts om. Den är tight. en arena som inte är lika tight, det är ju är det Vitality Stadium som Bournemouth spelar på?
Exakt.
Den tar väl 10?
Är det så lite?
Ja, men det är någonting som 12 kanske. Ja. Och vi ska inte heller prata så mycket om den matchen. Den tar 11 379 åskådare, men det gjordes 7 mål där igår.
Det är mindre.
Undrar hur många som ändå kände så här, som valde bort Champions League igår för att titta på den matchen.
I Sverige?
Ja, exakt. Ja, i England fattar jag väl att det finns människor som gör det.
FPL-jobbarna.
Ja, just det. Det var ju många som hade triple captain på Solanke. Ja, sak samma då. Men vi måste ju prata lite om Arsenal när du har tagit dig tiden att komma hit, Felix.
Det hade väl varit trevligt.
Ja, jag vet att Sabri i vårt körschema här, vårt lite oklara, knackiga körschema som vi alla sitter och skriver på från håll, har skrivit, är Arteta en av de mest svåromtyckta tränarna i världen?
Det är en rimlig fråga.
Ja, absolut. Men jag ville bara lägga över det. Det här ligger på dig.
Vill du att jag ska, eller vill ska Felix få svara först här?
Nej, men jag
börjar du.
Ja.
Va? Nej, alltså så här. Jag är av den, alltså min uppfattning av Arteta är ju att jag tycker att han upplevs väldigt arrogant, oskön. Han har en oskärmig personlighet. Och så här, jag förstår att man hyllar Arteta i liksom av det som han har åstadkommit inom situationstecken med Arsenal, för sanningen är ju att han har ju inte vunnit Kalle Anka Cup, varken som spelare eller tränare.
FA-cupen.
Men, på 5 år. Han har varit, det är 5:e säsongen va?
Ja.
Vet du vad Klopp vann första 5 år?
Nej, man har vunnit en cup.
Mm. Champions League, Premier League, 3 finaler.
Ja.
Just saying. Men jag är så här...
Det var ju Artetas vinster. Vi pratade inte om Klopps vinster.
Nej, men jag tänker så här.
Och då har han en FA-cup.
Nej, men jag är så här. Hylla proportionerligt. Alltså Arteta blir överdrivet hyllad för att inte vunnit ett smack.
Han har inte gjort ett smack match. Han har vunnit någon, som du sa, någon Kalle Anka Cup. Sen har han inte gjort någonting annat. Så här, fine. Alltså, han var i en titelrace förra året som har förlorat. Nu har han utvecklat dem lite mer. Det är fortfarande så här, nett spänd sen Arteta kom in i Arsenal. Så har han ju spenderat mer än City och Liverpool. Han har väl spenderat tredje mest då efter Chelsea och överlägsen etta på den listan. Sen Artetas intåg i Arsenal. Men så här. Jag bara, alltså, han provocerar mig så himla mycket som person. För att det är så här, jag kan bli provocerad av andra tränare också. Jag förstår att man kan bli provocerad av Klopp.
Ja.
Man kan bli provocerad av Pep. Ja, men det finns, jag kommer en jättebra poäng här. Provocerad av Fergie. Men med de här tränarna så finns det en gnutta avundsjuka. Även hur provocerad jag kan bli av Pep, så kan jag i slutändan med handen på hjärtat säga så här: jag är lite avundsjuk med vad han har åstadkommit med City. Samma sak med Fergie. Med Arteta så finns det inte en uns avundsjuka. Mm. Den här arrogansen och hans, alltså, han har så svår älskad personlighet. Så att jag vet liksom inte vart jag ska ta vägen. För att han har en arrogans som att han har vunnit allt. Det enda han har vunnit, det är ju när han var i Peps ficka i City som assisterande tränare. Då vann han saker. Men kom igen, då var du assisterande tränare. För att sanningen, av alla de här rivaliserande lagen så är Arsenal mest lovable av alla. Alltså så här, Bruno Fernandes är ju en kille som jag liksom så här hade ställt upp först på ett led och man bara fick, du vet, skrika vad man ville till en spelare. Men du vet, alltså Arsenal är så lovable. Saka, det är ju en Bumbi Björn, Ödegard, det är lillebrorsan Dalda Hallre, Gabriel och Saliba, det är ju så här två tvilling, jag vet inte, Arsenal är bara lovable. Och så kommer Arteta och han förstör hela illusionen av Arsenal. Han är så svåromtyckt. Håller ni inte med? Felix behöver inte hålla med.
Jag kommer på jättemånga saker också att komma emot argument här. Jag vet inte om jag ska låta dig försvara först kanske. Men jag förstår det så här personliga, eller så här, att man kan tycka illa om Artetas kanske uppsyn och att han är lite kaxig och stöddig och så. Jag gillar inte heller det super mycket, men jag tycker inte man kan slå ner på att man hyllar honom överproportionellt just nu, för att hans första tränarjobb han tar över. Många i Arsenal-led nu börjar liksom jämföra det med att det kanske inte riktigt än, men snart det bästa laget ni har sett typ på 2000-talet, alltså sen Invincible-säsongen, är vad han har gjort. Jämför det då med Klopp och Pep. Klopp var i Mainz, gjorde det skitbra i Dortmund, vann ligan där och sen tog ett Liverpool och gjorde om hela dem och gjorde det till ett vinnande lag. Det här är liksom Artetas första tränarjobb, och kolla vad han har gjort med det Arsenal. Visst, han vann ju sig tid. Det såg inte skitbra ut första tre säsongerna. Det var många som, Arteta och trendade i flera säsonger liksom, och sen fick han till slut bett på det, och nu ser man ju hur jäkla bra de är liksom. Så att jag tycker inte man kan jämföra titlar och så på samma sätt mot mer färdiga tränare som tog över City och Liverpool efter de redan hade gjort bra jobb i andra klubbar liksom. Så det tycker jag inte riktigt man kan göra. Och jag är övertygad om att Arsenal kommer vinna troféer kommande tre säsongerna om han stannar kvar. Och du är också inne på att han har värvat för dyra pengar, men han har också börjat sätta värvningar nu. Rice som kanske går till liksom hela ligans bästa spelare den här säsongen. Kai Havertz har han fått igång. Många som inte trodde det, mig inkluderad. Så att nej, jag slår ner lite på vad du säger där. Sen så, alltså, personligheten och Teta tycker inte jag heller om supermycket. Men
alltså, han är ju lite robotlik.
Ja.
Och om man ska ha den mänskliga faktorn då, att jag fattar ett Klopp, att man kan gilla Klopp samtidigt som jag har blivit mycket mer provocerad genom åren av Jörgen Klopp än jag blev av Arteta. Jag bryr mig inte så mycket om. Han ser lite ut som en sån här Lego-gubbe med sitt hår som man kan plocka av. Ja. Satt på sina Lego.
Ja, man känns som en superperfektionist på något sätt. Och det är väl det man kan.
Hans firanden kan jag tycka är lite sådär ibland. Det är lite provocerande. Just det känns som att han har vunnit VM varje gång.
Ja, men det här med Celebration Police, det måste vi lägga ner.
Men jag håller med.
Celebration Police är det töntigaste som trendar online bland alla fans, alla kategorier. Det finns ingen tröttare diskussion om att lägga sig i hur andra lag firar och säga, ni vann en match, är det VM? Jag är så oändligt trött på när den dyker upp. Det är så här, man ska vara glad när man vinner matcher.
Men det är också det är bildproducenternas fel också. Varför ska de hålla på att klippa in tränarna och bänken när laget gör mål? Vem vill se det? Ja. Man vill ju hellre se, man vill ju se det som händer på planen, tycker jag. Mm. Men sen, jag fattar också att du drar det till det här efter hela den här Ödegård-grejen med kameran. Och
ja, men redan innan det, Celebration Police är ju liksom något som trendat mot Arsenal-fans i typ 2 säsonger. För så här, ni har inte vunnit någonting. Man bara, men nej, nu, men får man inte vara glad för man vinner en match?
Vinna nu liksom,
det är som att, så här, vi har gått igenom, vi har liksom walked through the trenches i åratal. Och nu så är vi med i toppen. Då får man vara glad när man vinner matcher. Mm. Och då får man vara ledsen när man förlorar matcher. Oavsett vilken nivå det är. Mm. Det är som så här, jag hyllar Pippo Inzaghi för att han firade varje mål. När han gjorde 7-0 i kuppen så firade han som att han vunnit VM. Mm. Gör det. Kör. Om det är din grej. Om du får ut energi och positiv energi av det. Gör så. Mm. Om du inte vill fira, gör inte det. Men jag pallar inte med den diskussionen.
Nej, men alltså det kopplas väl till Artetas personlighet återigen. Att, den är, att han är fylld av arrogans och är en väldigt provocerande människa. Och då att fira ett avancemang som man har vunnit VM-guld. Det går inte hand i hand med hans personlighet. Sen har jag inga problem med att vadå, Arsenal har inte varit i Champions League sen, vadå, sen du föddes typ, Felix?
Jag är äldre än vad du tror.
Okej. Men du ser ung ut.
Tack.
Nej, men det är klart man får fira ett avancemang. Alltså, så här, jag tror mer att så här, folk överdriver alltså, så här, Arsenals firande för att man tänkte att Porto skulle vara en walk in the park. Men det var jag inne på tidigt. Att, nej, alltså vänta. Underskatta aldrig. För det första, underskatta aldrig Champions League som turnering. Och underskatta aldrig ett lag som har varit i den sitsen flera gånger om. Mm. Alltså gör inte det. Alltså de hade en tydlig gameplan. Porto var extremt bra i det här dubbelmötet. Och jag tycker inte att Arsenal var dåliga. Alltså du vet, de möter, som Pepe sa, bara, vi möter Europas typ formstarkaste lag framåt. Vad ska vi göra? Ska vi bjuda på ytor? Mm. Nej. Så det är klart det är en skön känsla när man går vidare på straff. Alltså klart man ska fira det.
Men om man går tillbaka till det, jag har inte hört, alltså jag förstår mer när du säger så här, men att det finns, att man kan acceptera, ja men Pep och om man inte håller på Liverpool, Klopp och Ferguson och skulle säga Diego Simeone.
Ja, han också.
Alltså med, man kan acceptera mer beteendet som motståndarfans eftersom det finns en uns av liksom så här, shit, de har ändå åstadkommit ganska mycket, vilket Arteta inte gjort än.
Nej.
Men samtidigt så här, då förstår jag mer den aversionen mot Arteta. Men jag som sitter så här, jag står inte bakom allting han gör på bänken, men att han skulle vara den värsta av alla tränare, det är så här,
alla
är lika god supare. Pep, alltså vidrig människa. Klopp, när han är på dåligt humör, finns ingen sämre människa.
Nej. Jag håller ändå Klopp över tid, verkligen.
Nej, men Klopp är lika mycket psykopat han. Det är liksom, det
är
så man når.
Men är det inte bara så egentligen så här, det är ju det man måste vara för att klara av och vara på den här nivån.
Ja,
vad ska man vara? Det finns väl ett undantag och det är Postecoglou, och han kommer också bli
banan. Men det gick dåligt i vintras. Ja. Det liksom, det krackelerar direkt och nu är vi äntligen över den att Postecoglou
är. Det finns hos alla och det är ett kvitto på att det går bra för ens lag när alla i hela världen stör sig på just din tränare. Ja, men det är för att du är avis på liksom den formen de är
och hypen som är. Tränarna som man inte kan stöds på är väl Ancelotti.
Jag blir avvis på det här eftersom jag har Pochettino som är så jäkla liksom, icke-sägande tränare som varje gång vi förlorar är liksom, typ Wolves hemma så bara, I did good performance today, the boys gave it all. Liksom, det är det värsta man vet och får höra från sin tränare efter match. Ja, de gjorde allt, uppenbarligen inte. Liksom, nu ska vi slå Wolves 9 av 10 gånger på hemmaplan. Liksom, och så säger han att de gav allt killarna i laget. Liksom, så, alltså, hellre då att man har några teta som ja, folk stör sig på mer liksom, på journalisterna liksom, när de hugger och försöker försvara sitt lag än på det sättet Pochettino gör.
Ja, alltså, jag hör vad du säger. Sen, det här är ju min åsikt.
Ja,
alltså,
ja du får ha
en personlig låsning.
Nej, men jag kan ju låsa mig på många. Jag kan låsa mig på många tränare och jag kan provoceras av väldigt många tränare. Men jag kan också vara ärlig med att säga så här att det grundar sig i en uns av avundsjuka. För det är där det är. Men jag är inte där med Arteta. Jag tycker också att så här, alltså hyllningarna han får, de blir lite oproportionerliga mot vad han har faktiskt har åstadkommit i Arsenal. Alltså så här, det är där jag är i den frågan. Sen är jag helt övertygad om att alltså här, nu vi kan inte summera för säsongen är över, så får vi se vilka som har vunnit titlar och inte. Vi kan komma till att Arsenal åker ut i en kvart eller semifinal Champions League och torskar det här titelracet. Vad ska vi lägga Arteta då? Alltså vart lägger vi han i ranking då? Det är ju det bästa Arsenal vi har sett sen Invincible, som ni vill påstå. Det skulle jag också påstå att det är. Men om du inte vinner någonting, då kan man inte prata så mycket om det. Så hyllningarna tycker jag ska komma när han har gjort någonting. För det är fortfarande ett Arsenal som var titelrace förra året. Man räknar med att de ska vara titelrace i år. Första året de är med i Champions League. De är ett av Europas hetaste lag. Borde absolut gå förbi en åttondelsfinal mot Porto. Alltså så här.
Men det har vi gjort.
Med tanke på papper. Ja. Men hyllningarna är ju...
Men vem så är de här hyllningarna?
Har du logga in på en social media? Eller har du på dig solglasögon när du går in där? Det är ju, alltså, det är,
men är det så mycket från andra fans än Arsenal-fans?
Det är ju mest Arsenal-supporter.
Ja, men
är ju,
det...
Alltså, så här, oh, det
är det inte rimligt att hylla sin egen ute? Tränare? Det
finns lite experter där ute också som man gärna tryckt till lite. Men ja, jag har en låsning på Arteta. Han är inte så jävla likeable. Jag sätter min högra hand på. Om han inte vinner på 1-2 år, sen knackar Barcelona på dörren. Han kommer lämna det här Arsenal som om det vore piss och ingenting. Han har en sån personlighet. Om han inte vinner någonting...
Alltså, han är väl inte skyldig i Arsenal någonting mer än det? Eller vadå? Är han skyldig?
De här har dedikerat sitt liv till honom. Alltså, Arteta är det största som har hänt sen Wenger. Alltså, de lägger han... Inte på den nivån än. Nej,
inte men han kan
komma dit. Han kan komma dit. Men jag lovar, om inte han
vinner... Om 20 år.
Om inte han vinner någonting på 1-2 år, han lämnar Arsenal... Det, nej, alltså...
Så ni för övrigt bilden på inte. Wenger när han var på semester nu? Nej, gubben går ju runt med ett sixpack.
Ja, men han har väl så här smal magruta.
Ja, det är verkligen smal magruta. Ja. Men det har han varit hela livet.
Fattig mans magruta.
Ja. Man vet inte om det är ben eller liksom, vad det nu är där. Dagens lunch.
Legend.
Men många har ju i alla fall nu, apropå om vi tar Arteta lite vidare då, om man inte drar till Barcelona så du säger så blir inom kort. Eftersom att det var ju ändå Klopp och Peps sista möte sinsemellan i Premier League i helgen. De lär ju mötas i FA-cupen, det är min fasta förtygelse i alla fall. Inför den här helgen att Liverpool kommer kanske komma ta sig vidare. Men och då har ju många ställt sig frågan, är det den bästa tränarkampen man har sett? Och så vidare och så vidare. Och de...
Alltså i Premier League eller menar du?
Ja, men jag tänker i Premier League.
Okay.
Men då är min fråga, kommer är nästa steg då att det blir Arteta och Pep som blir the big thing kommande åren?
Alltså om Pep är kvar i City och det blir Arteta mot Pep, då innebär det att vi är med i toppen. Så att, det hoppas jag i så fall. Mm. Men alltså, ja, Arteta har väl kontrakt till nästa sommar. Hur länge, jag vet inte, Pep, hur länge han orkar heller.
Nej.
Så länge miljarderna strömmar in och de kan fuska ekonomiskt, så är det väl bara köra vidare.
Vi har ju siat lite i det att de tar en trippen igen. Liksom, då måste han ju nästan lämna. Alltså, då, visst, han är väl den enda som kan utmana sig själv att hitta på vinnaren någonting mer än så. Men... ja, det känns
men han känns så himla bara tillfreds med att vara där. På ett sätt som han inte gjort tidigare. Men Bayern München var alltid typ, vad var det, 3-årsprojekt. Alltså det kändes som att han aldrig skulle stanna längre. Så.
Han skulle bara bocka av Tyskland
på något sätt. Han skulle liksom, ja, precis.
Nej, men alltså så här, i den frågan du ställer, alltså Pep versus Klopp. Alltså det är klart att jag tycker att det är en era som dör. För att det är de två som liksom har varit... De två bästa tränarna i Premier League senaste tiden, och det är de två som har kampat. Sen har ju Liverpool inte alltid liksom varit med i titelracet mot City, men det har alltid pratats om de två som de bästa tränarna. Liksom Liverpool har gått långt, långt i Champions League och så vidare. Men jag tycker det blir svårt att jämföra, för så här, Ferguson-Wenger, den rivaliteten...
Det finns ju ingen rivalitet mellan Klopp och Pep. Men de är ju bara nice guys med varandra. Och bara men, så här, du gjorde det bra. Alltså, spelmässigt, kvaliteten på planen och underhållningsvärdet, eller vad man ska säga, det är ju det bästa kanske man har sett. Alltså, men det går inte att jämföra
med. Jag pratade med en polare som är en stor Barcelona-supporter, så pratade vi liksom om Pep versus Mourinho. Alltså, han bara, det går ju att beskriva som att liksom... rivaliteten var en UFC-MMA-fight. Verkligen. Och det var det ju mellan Ferguson och Wenger med. Han bara menas,
ja, de hatade ju.
Han bara menas Pep och Klopp. Det går ju att jämföras med schack, konst. Alltså det är lite mer så här, det är ju två, det är gentlemens, men det är liksom, det är konsten av att de spelar typ en fantastisk fotboll mot varandra. Det är ju sällan du har sett en tråkig match. Nej. Men det är ju inte det här, Vera! Du har inte de här gubbarna, du har inte Ramos, Pepe som du vet. Nej. För Mourinho, sanningen, han blev ju slaktad av Pep resultatmässigt. Klopp har ju plus statistik på Pep. Det är ju om de når den här FA Cup-finalen till slut. Så Pep, det är 8-7-7 då. De har mötts 22
gånger. Det som hade höjt Klopp-Pep för mig utomstående, som om jag ska liksom höja den, ranka den högre som rivalitet, det är om Liverpool hade tagit fler ligatitlar under det där. För där du skulle säga, där faller den lite för mig att City har ändå tagit alla utom en.
Nej, men du ser ju här.
När de har mötts, och sen, så här, sen har Klopp absolut liksom, matchmässigt mellan varandra, så är det ju typ helt jämnt.
Eller ja, men det, alltså, de har spelat 22 matcher, Klopp har vunnit 8 och 7 lika och sen 8 förluster då.
Ja, men då är det helt
Pep.
Lika.
Men Pep har vunnit 14 titlar och 5 Premier League-titlar där, och Klopp har vunnit 7 titlar varav en Premier League-titel. Så den rivaliteten.
Så hade det varit liksom en mer, eller kanske, ja, i alla fall en mer Premier League-titel för Liverpool, då hade jag rankat den höger, för då hade det varit liksom så här, men de liksom tog titlar av varandra. Nu var det så här, och alla säsonger utom pandemisäsongen, då slutar det med City, va? Och då faller det lite så här, ja, då blir det så här, Klopp gick upp mot Pep, torskade de flesta gångerna.
Vad sa du, hur många titlar hade Klopp tagit?
7.
7. Och då är en Champions League och en Premier League. Mm. Och resten är ju bara blaj. För du, FA-cupen, Arsenal, Arteta.
Nej, men det var ju bara blaj. Det är bara två titlar
har ni. Det är Kalle Anka grej. Ja. Ja.
Okay. Så 2 titlar på den här enorma eran. Och 3 gånger har man också slutat efter Manchester United i Premier League.
2 Champions League-finaler. Alltså,
det faller på målsnär.
Nej, men det är kanske den kommer komma sig ihåg så. Alltid när vi är 2.
Ja, men alltså så här, möjligt. Men från var Klopp kom ifrån, liksom att vi hade inte varit i en final i Europa på 9 år. Vi hade inte tagit en europeisk titel på 11 år, till att liksom spela en Europa League-final, 3 Champions League-final, eventuellt. Ja, vi får se hur långt de går i Europa nu. Och, alltså, värdet är ju kanske mer där. Men sen liksom, när vi ska räkna titlar som man gör. Klopp kunde presterat mycket bättre än det han har åstadkommit hittills.
Hur många säsonger blir det nu när han lämnar?
Är det 10:e han...
Kommer han 15?
Han kom oktober 15.
Så 15-16 var första. Mm. Så då är det ju 8 hela säsonger. Eller?
Ja, det blir väl
8,5 säsonger.
Och det, alltså, det är klart att han har vänt till ett vinnande lag. Och man älskar ju det här Liverpool mer än vad jag någonsin kan komma ihåg. Men... alltså, ska vi då räkna titlar? Så det går inte att jämföra sig med en som Pep Guardiola och sådär. Och det är samma sak som lite inne på Arteta. Det är klart att i slutändan kommer man att prata om så här, men han gjorde dem till ett nytt lag. Men vart är titlarna? Det är det vi får se här nu framöver de här åren. Speciellt i år liksom, där de borde ta en titel. Mm. Vi borde ju i alla fall vara med verkligen hela vägen så, i något av lag.
Ja, borde ta en titel...
Nej, men alltså,
borde
idé?
De det då? Alltså, borde
men vänta,
alltså. Är grundförväntningen på Arsenal att vi ska ta antingen ligan eller Champions, för annars är det en misslyckad säsong? För det håller jag inte med om.
Nej, men alltså, så här, för mig är det så här, ni är 28 omgångar när ni leder. Ja, ni möter också City. Mm. Ni har mycket egna händer. Absolut. Ni är absolut, alltså så här, vadå? Det är inget sämre. Alltså, det är bara för att alla snackar om så här, City kommer alltid på våren. Och så är det så här, då ska de vinna bara för det. Alltså, Arsenal är ju i bättre form. Alltså, de är hur bra som helst. Ett av Europas bästa försvar. Ja. Det är klart att man ska räkna med. De här ska vara med och slåss hela vägen in.
Hela vägen in, ja.
Så slår ni City nu, då är ni tokfavoriter. Då är det nästan ett fiasko om ni tappar. Ja, men det är sant. Alltså, det är den pressen ni måste lägga på det.
Ja, men absolut. Men jag pratade med en kompis om det här i morse. Om liksom, vad är betyg på säsongen om vi kommer 3 och åker ut i kvarten i Champions. Mm. Och för mig är det så här... it depends, typ. Mm. Alltså, är vi med hela vägen in, krigar, tappar på en poäng, är med liksom 3 hästar i ligan. Det är en poäng som skiljer och vi kommer 3.
Också,
och åker ut i Champions mot City. Det tycker jag fortfarande är en godkänd säsong.
Man kan ju landa ner i detaljer. Vi får ju se.
Chokar vi nu, då är det misslyckande, ja. Chokar vi som förra året, absolut. Då är det misslyckande.
För att då är vi överens.
Det är choken, alltså, för choken förra året... när vi var 3 raka torsk eller 2 raka torsk.
3, va?
Det är det som gör den säsongen... alltså så här, vi överpresterar ju alla förväntningar för säsongen. Men då höjs ju förhoppningarna och förväntningarna till i år. Och händer samma sak i år i det här läget, då blir det ju inte godkänt i ligan. Men när vi är hela vägen in, alltså till sista omgången, och eller näst sista omgången, det faller på en match...
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Plus. Regler och villkor gäller.
Vi har en dubbel att presentera tillsammans med Come On, som precis har sett en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och Sabri,
Det är inte så mycket Premier League den här helgen, men det finns ju FA Cup och Premier League. Vad har du landat i?
Ja, men jag har ändå landat i Premier League-matcherna där jag tycker att jag har hittat en bra dubbel.
Mm.
Jag är ju svårt att spela på Liverpool också. Så,
förstår du det?
Ja,
det är bra för oss båda.
Det är bra för oss båda, så är det. Men jag har hittat Fulham mot Tottenham. Jag tycker Tottenham börjar komma igång nu. Du, Madison är tillbaka, Son är tillbaka. Nu börjar de spela den här Postecoglou-fotbollen som vi var vana att se från början av den här säsongen. Så Tottenham minus 1,5 i handicap. Jag tror det blir 2-0, 3-1, 3-0 till Tottenham. Och sen har vi matchen mellan Luton och Nottingham. Luton är väl det bottenlaget som är involverat i mest mål åt båda hållen. Faktiskt. Och det är en riktigt, riktigt rolig bottenmatch. Så jag tror att det är båda lagen är mål och över 2,5 mål i matchen. Tror att det blir i mellan Luton och Nottingham. Så det är min dubbel inför helgen.
Mm. Ja, den är bra. Det känns ju som att det går på den inslagna vägen. De flesta har väl säkert noterat att det blev 4-3 mot Bournemouth igår.
Ja, herregud. Mm. Alltså, men det är med det, Luton. De är ett bra lag framåt. Men de släpper också väldigt mycket mål bakåt. Men Nottingham vet vi är bra på rulla och sådär. Så jag tror vi kommer få se mål i den matchen också.
Dubben finns såklart boostad på common.com under fliken experterna. Och vi kommer även länka det på vår Twitter. Big Six heter vi där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt. Och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger tack till Common som är med om möjligt.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Gör detta avsnitt. Alltså den stora problematiken är ju också om man är ett Arsenal också egentligen till alltså Liverpool och Klopps försvar, alltså att man har på något sätt peakat under de åren som Pep har styrt City. Det är ju bara så, för det laget är ju för bra. Det hade det varit
Messi och Ronaldo,
hade du gått tillbaka under alla, jag menar Wenger och Sir Alex och Mourinho år i Chelsea där, då hade man vunnit ligan som man presterar de senaste åren fler gånger än vad man har gjort. Så är det ju bara.
Ja.
Jag tycker ändå det är en väldigt stor parameter att väga in. Att är det godkänt om man inte vinner en titel nu när man bara kan vinna Premier League eller Champions League? För det är mycket begärt alltså. Ja.
Alltså jag hör att du säger det.
Jag ska bara kort i sväm. Man måste ju också väga in att ni är ute så tidigt i de andra kupperna med. Liksom. Där kan man begära mer också.
Det skulle säga, ligacupen är väl den största liksom, plumpen. Men alltså, vi åker mot Liverpool i...
Ja, nej alltså, så är det ju. Men det ska vägas det kan in hända. Någonstans.
Ja, nej men alltså, jag är bara av den liksom, för man pratar ju mycket om City som ett vårlag, jag menar alltså, Arsenal har gjort 23 mål, släppt in 2 senaste 5, absolut. Vi är väl obesegrade det här året, alltså 2024.
De har vunnit alla i ligan 20.
Ja, förutom Liverpool i FA-cupen.
Och Porto då.
Ja.
Men
de har inte förlorat.
Eller alltså, torskar vi 1-0.
Just 1-0, förlåt. Det är sant. Man glömmer att det slutade 1-0 den matchen. Det känns som en jävla kryssmatch.
Vi går ju skitstarkt nu. Men det gjorde vi innan de förlust. Alltså det var ju så här år som Saliba skadade sig förra året.
Mm.
Och som allt bara liksom föll ihop.
Men är den bästa värvningen, rekryteringen under de här, sen det har börjat lyfta nu för Arsenal, är det den här Nicolas Jover, vet ni vem det är?
Ja. Eller Setpeats coach.
Exakt, okay. Som man värvade från City då.
Mm.
Säsongen, jag har lite diagram här framför mig. Det var, alltså, han värvades ju inför säsongen 21-22 till Arsenal då. Och här, alltså, det här är alltså Arsenals mål per 100 hörnor.
Mm.
Så säsongen 2021, säsongen innan han kom, då gjorde Arsenal mål 1,4 mål per 100 hörnor. Mm. Och sen dess har man snittat 6,3, 5,8 och nu är det typ 7,2 tror jag den här säsongen.
Mm. Man märkte ju
hur... Är det bara hörnor eller är det set pieces överlag?
Det här är hörnor.
Hörnor.
Och så då jag, ja exakt, det finns ju ganska mycket i frisparks.
Ja, det, han ska väl absolut kreddas till det. Sen har vi ju också ändrat
uppsättning
av folk som kan göra mål på hörnor.
Det är två monster.
Alltså Ben White, Saliba, Gabriel och nu Havertz och Rice. Det är liksom inga små pojkar vi tar in. Kivior på vänsterbacken. Alltså så här, nu är det bara... liksom beasts där bak jämfört med vad det var i tiden.
Alltså, hade han kommit mot mig och jagade en boll och jag var lite
vägen.
Nej men jag hade dött om han hade tagit mig.
Ja, men, jag hade varit inlagd i en månad.
Ja, det var någon gång, det var en hörna nu hemma mot Porto som slås in och jag tror det är Gabriel som kommer i sån jävla fart och hoppar upp och så går den lite över huvudet och så bara fortsätter han rätt in i nätet. Men han har fått träff på den. Du vet. Han har tagit med sig bollen in förbi genom nätet och ut i publiken för att det var sjukaste sätt alltså.
Man lägger upp så här sådana vallar, du vet, som är så här 100 meter loss inomhus. Ja, när de kommer i mål springer de bakom målet.
Borde sätta upp som på Emirates. Nej, men jag tror dels är det väl liksom vilken uppsättning vi har av spelare, men sen Jover är väl en av de set-piece coaches som är bäst på att utnyttja det här med att screening inte tas så hårt på än. Men jag tror det kommer liksom att det snackas nog.
Det är ganska lite om kartan lite.
Det såg vi ju. Alltså, jag vet inte om de räknar in korta hörnor. Alltså att du slår man den kort att det liksom inte räknas som en hörna. Men det borde du ju i göra. Alltså,
det är en variant i mig.
Det borde vara någon slags sekundgrej från den hörnan.
Ja, kanske det.
Men det var det. Alltså, en känsla jag fick där när man kollar på Gabriel och Saliba. Det är typ så här. Jag fick den så här. Vad fan. Typ för någon månad sedan. Jag bara fan Dyke. Alltså han är inte lika... Han är inte lika så här i offensiv straffområde. Min känsla var så här, han är inte lika liksom attackerande till bollen som typ en Gabriel. Alltså så här. Sen då bara gjorde han mål mot Luton och Chelsea typ direkt efter. Så jag bara, jag kanske hade lite fel analys här. Men min känsla var bara att, som du, för det du är inne på, att varje gång Arsenal har en hörna känner jävlar vad han attackerar bollen. Det blir farligt. Jag känner såhär, Van Dijk är inte riktigt där. Sen så,
han är 30 plus, han har liksom blivit klokare att inte gå på varje. De här killarna är ju helt galna fortfarande.
Men vissa är ju typ som så här, Osimhen. Han är ju sån som bara går in med huvudet på allt. Alltså, han är ju... Han var ansiktet i brutet.
Hur var det han fick? Det, var det förra året eller året innan? Efter han kört den masken. Det var väl så här 20-30 stycken han fick i ansiktet av Osimhen. Så
det är sjukt faktiskt.
Vi, han visar, ett nickmål sen dess liksom.
De vinner den på ren mentalitet.
Men Porto var ju, hade ju också extrem respekt för era fasta situationer. Hela uppvärmningen så värmde man ju upp med att slå in bollar och försvara egen zon bara.
De första 90 minuterna i Portugal så spenderar de ju mer tid liggandes i sin egen straffområde. För de filmar ju på alla hörnor.
Det gör de bra dock. Det
tar alltså, all respekt till Porto. Det är ett sjuhelvetes slag.
Apropå rutin. Man vet hur man ska bara förstöra tempot i en match.
Nej. Jag håller med. Vi måste hylla Pepe lite.
Ja.
41 bast.
Ja, men det är galet att han håller den nivån fortfarande.
Jag såg en bild från... jag tror det var när man mötte Arsenal. Ja, men det var ju när man möttes i Champions League. Och det var typ 2004 när han fortfarande var kvar i Porto. Och sin första vända. Och liksom, de har lagt dem bredvid varandra. Och en bild nu då, 20 år senare. Och då var det väl, jag vet inte vem det var som... Vilken Arsenal spelade, men sak samma. Men det är otroligt.
Det var ju bara alltså, hans efter matchen liksom så här... när han snackade efter matchen så var det så här... Alltså han hade ju... De hade en väldig respekt liksom för Arsenal. Mm. Han var vid möte liksom ett otroligt bra attackerande lag. Så de visste att de skulle... Det var ändå roligt att han sa så här... Vi gick in väldigt hårt inför för att neutralisera Ødegaard. Det var en väldigt viktig aspekt för oss. Och så sa han så här, och jag tyckte vi gjorde så jävla bra på Emirates. Men då förstår man Ødegaards storhet när det är helt och hållet han som ligger bakom målet.
Ja, det är
alltså förstår du att Pepe känner att de neutraliserar honom. Men det är han som ligger bakom målet. Alltså, då förstår man liksom på vilken nivå Ødegaard är på väg att...
Och vilken respekt han har fått nu. Liksom,
jag tänkte säga det. Det känns som att han har ändå behövt... För han har ju ändå... Den kritik han har fått är ju efter större matcher.
Ja, ja.
Visst, men... nu är det här... Det är inte en stor match mot ett stor motstånd. Men det är fortfarande en...
Det är en kuppmatch.
Ja, men det är en utslagsmatch.
Han måste kliva fram.
Ja. Exakt, ja.
Med tanke på att...
Och det tycker jag han har gjort mer i år än vad han har gjort tidigare säsonger. Ja. Även fast han har gjort färre poäng i år så liksom, det känns som att han... När det väl är crunch time så liksom släppar det går upp.
Vad måste jag bara fråga? Det är en som Saka som försvinner lite i en sån här match. Alltså, Saka känns som att han aldrig blir arg.
Nej.
Han blir aldrig frustrerad. Man kan se typ på de här riktigt, riktigt storstjärnorna att det brinner lite i ögat eller i huvudet. Alltså du vet, när de får en tackling, när de missar en fint.
Är det inte lite samma sak med Marcus Rashford? Alltså inga andra jämförelser så, men att han, det är också bara
svår att läsa av.
Ja.
Men jag håller med dig faktiskt.
Och då, det känns som att du behöver ha det där för att nå den absoluta världstoppen. Och säkert, det känns som att han bara inte riktigt tar. Han får något, han blir typ så här lite ledsen. Alltså han, det brinner inte till.
Lite lätt att slå ut ur matcherna liksom. Om du är hård mot den första klassiska. Sätt en hårtackling på första tio.
Det håller inte riktigt med. Han får ju stryk. Han får ju stryk så in i bängen varje match.
Ja, ja, men de har, jag tycker försvarare har börjat läsa om dem.
Ja, jag vet, men det finns inte
att... Och nu, alltså, så här, han var rätt osynlig mot Porto nu i förrgår. Han var väl inte, liksom, det var långt ifrån hans bästa match. Jag tror det handlar mycket om som utmattning. Alltså han spelar varje minut.
Han var sjuk i helgen.
Och spelar 90.
Ja. Ja. Du var nu utbytt i paus.
Ja, just det. Ja.
Det var ju måndagen innan.
Ja,
det var
90 spelare
mot Sheffield United.
Ja, men 90 spelare mot Brentford.
Mm. Ja.
Och sen blev han är utbytt i paus mot Brentford mot
Sheffield United.
Och så spelar 90 mot Brentford när det snackas om att han bör kanske inte lira. Mm. Och sen så kör han 120 minuter nu. Alltså han behöver ju inte spela landslag nu. Tyvärr kommer han att göra det. Men det är skönt. Nej. Alltså på det sättet så är det skönt att vi inte har FA-cupen i helgen. Mm. För vi får en...
Kanske är därför han har matchats också.
Ja, men alla i truppen får nu en vecka extra kontra de som är kvar i FA-cupen. Ja. Vilket är bra på alla sätt, tror jag.
Öregård byts ju heller aldrig ut. Han spelar inte alltid 90.
Nej, och det kan väl känna lite frustration när i andra halvlek när vi liksom kom ingenstans mot Porto nu. Byterna är alltid sena och det är alltid liksom samma som byts. Mm. Jag har ju egentligen ingenting. Vi går ju som tåget. Men det kan vara frustrerande när man tittar på matcherna så här. Det är alltid sena byten så här. Det finns vissa som man inte rör oavsett vilket, ja. Men om Saka har en dålig match, kanske man ska testa och lyfta han istället för Martin. Eller någon gång. Jag säger inte varje match, men en gång kanske.
Vi måste väl prata lite om Chelseas skalp i måndags också. Man hade faktiskt typ glömt bort
det. Tunga 3-2.
Jag förstår det. Vi pratade om hur många som såg Bournemouth-Luton här igår. Det var nog kanske lika många som såg Chelsea.
Ja, nej. Men det är hård här.
Där har jag sett målen i alla fall.
Ja, på tal om hur bortglömd den känns. Men det var ju eftersom det var en grym Champions League-match tisdag och onsdag. Men känslan är bara att det kan gå lite hur som helst när Chelsea spelar fotboll. Antingen har man en bra dag eller har man en dålig dag. Eller har man både en bra dag och en dålig dag i samma match i olika perioder. För det var exakt så det var. Det svängde som fasen. Och sen är det bra i 15 minuter. Och sen så är det som att men nu leder vi. Kan vi chilla lite, dra ner några procent. Och sen så slarvar vi. Isak i mål. Och sen så, just det, vi måste fortfarande vinna matchen. Man slår på lite högre. Och det är sånt jäkla så här juniorlagmässiga aktioner man ser ibland.
Men har ni någon som är över 22 i truppen?
Nej, exakt. Och det är ju liksom, det är det som syns. Ja. Gång på gång. För att vi har ju tappat, liksom när vi ledde mot Arsenal där med 2-0 och man nästan började så här, oh shit, det hade ju varit en otrolig skarp, men då kommer liksom lite Junis-misstag och ni äter in i matchen, ni känner momentum och så, och det har man ju sett 10 gånger den här säsongen, och det är likadant den här matchen, och sen är Newcastle inte så bra som de var förra säsongen, in i ganska svag form nu också, så att någonstans vinner vi på att vi bara är lite starkare formmässigt.
Ja, alltså, jag kollade efter den i måndags, så kollade jag tabellen, och då jag borde kanske ha bättre koll, men ryckte till om att Newcastle är 10. Hade de gått så fruktansvärt dåligt sen nyår.
Ja.
Det är brutalt, och då, sen är ju Chelsea väl liksom vinna 11, förlora 11.
Ja, vad vi än gör så ligger vi 10-11. Ja. Det händer aldrig någonting, men det, nu är det ändå det här klustret 7-11.
Ni har ju hugg på sjunde platsen. Ja,
exakt, och det gjorde mig glad efter att jag när jag kollade upp tabellen att oj,
det är skönt att titta uppåt den
här. Exakt, här kan vi klättra. Boys, liksom. Nej, så
men
det
ni,
var,
ni har ju snart 40 poäng, så snart har ni nog statistiskt säkrat.
Exakt, känns, då blir det bira. Fyra. Nej, så det var en konstig match med känslan, och kul att Mudrik blixtrar till.
Ja, visst.
Ja, det var
och så koll på Palmer som.
Nej, men
vad Chelsea var den här säsongen utan honom?
Ja, det vill man ju inte riktigt veta. Då hade vi slått med Everton och Brentford och Nottingham, tror jag, alltså på riktigt.
Relegation battle.
Men han har gjort, som du kom upp efter matchen, när han gjorde ett plus 1 där. Han har ju 19 poäng den här säsongen och är på samma poängmässiga som Bellingham på 19 också, som är under 21 i Europas högsta liga. Så att de två är ut lika många. Lika
mycket i ligan då?
Ja, jag vet inte exakt om det är alla tävlingar.
Men som Bellingham gjort, alltså han har väl typ gjort 5 mål i Champions också.
Ja, men det är liksom, ja, så här, det är också lite hur, så här, hur hyllad Bellingham blir.
Ja, ja.
Och liksom, kanske lite bortglömd Palmer.
Ja, men Palmer såldes väl bara av City för att balansera böckerna. De behövde en ren profit med någon som kostat 0 kronor. För att annars är det ju en jättekonstig... Jag säger att han ville spela och Pep var så här, okej, gå någon och spela.
Ja,
men annars, alltså rent... Ja, ja. Strategiskt framåt är ju sjukt konstigt att släppa honom. Så... Men det är väl därför ni släpper Conor Gallagher i sommar?
Ja, det lär vi göra. Ja. Och det är exakt av samma anledning. Och även Chaloba som är egen. Och sen, ja, det är risk för några andra.
Alla
egna.
Som man gillar.
Egna, exakt. Det, och det, ja, det är ett annat avsnitt, men det, ja, det är piss.
Men Nicolas Jackson då?
Ja.
Jag tänkte att vi skulle koppla in dig lite igen nu, Sabri. Det känns som att du kan kopplas in i den här diskussionen.
Ja, vad ska
vem, har haft en bättre första säsong i Premier League egentligen om man jämför Nicolas Jackson och Darwin Núñez?
Jag var gjorde en Darwin förra säsongen.
Ja, det ska jag berätta för dig.
Ja.
Han gjorde 15, det här är all competitions då. Mm. Darwin Núñez första säsong i Liverpool, han gjorde 15 mål och 4 assist på 42 framträdanden förra säsongen. Och Nicolas Jackson so far då har 12 mål, 3 assist på 31 matcher den här säsongen. Då kan man ju ändå väga in ett sämre lag. Han är yngre när han kom till Premier League än Darwin Núñez. Han kostar också 35 miljoner jämfört med Darwin Núñez som kostade typ 100 miljoner.
Mm. Mm.
Och så här, om man hade om Darwin Núñez hade satt sig i Chelsea och Nicolas Jackson hade satt sig i Liverpool. Men hur hade det sett ut då?
Mm.
Jag tänker han är så extremt spottad.
Ja. Men varför utifrån så känns han bara så här, ja, en flopp.
Ja.
Mm. Det, utan att lägga större vikt han, det, så här, typ... ja, han funkar inte så bra. Och sen så tar man upp stats som han har ändå, ja. Men det känns som han bränner jättemycket.
Ja, det gör han också.
Och det var ju egentligen precis det där med Núñez också gjort.
Ja, förra säsongen var han ju egentligen inte en hitvärvning, men han har ju bevisat att det finns en stor spelning alltså.
Men det är lite dopare siffror med ett hattrick mot Tottenham i den kaosmatchen där han gjorde tre till slut liksom i öppen kasse typ. Så att det, där har han ju tre bonusmål kan man ju nästan säga. Men han är, det känns som han behövde typ göra en match och sen så blev han en flopp typ. Mm. Och stämplad som det liksom. Men alltså det finns väldigt mycket i hans liksom spelartyp. Sen så har jag väldigt mycket problem med hans liksom huvud typ och hur han är på planen. Han har tagit extremt många onödiga gula kort. Mm. Jag tror att han tagit en för liksom något fult här på plan. Resten för snack och annan skit liksom. Så det måste han ju få i ordning på. Och sen är han ju inte den här den klockrena anfallaren som vi värvade från Villarreal. Utan han var ju mestadels ytter där. Och blev bra på våren. Och sen plockade vi honom. Och sen så alltid när ett storlag plockar in en ny nia. Så Leibas, de är ju såhär, ja, den nya arvtagaren till bla bla. Och nu jämförs han ju också med Drogbas första säsong som också är lika... ganska likvärdiga poängmässigt. Så att han kommer nog bli bra på sikt. Men det är alltid så lätt att gå så fort att de blir utdömda. Men, så att de börjar alltså, nästan som floppar från innan
första matchen. Drogba hade ju flera säsonger han inte gjorde jättemycket poäng. Men det var ju spelet han var den bäst i. Sen hade han ju några säsonger när han liksom öser in. Men överlag var det ju inte.
Ja, och sen var han
Nicolas Jackson ganska mycket för att liksom kunna vara arvtagare på det sättet.
Ja, verkligen. Och Drogba var ju direkt typ alltså en stora matchernas man och finalman. Ja. Liksom,
så det är svårt att jämföra sådana här spelare med spelare som har en legacy i klubben.
Jag tycker inte ens man ska göra det.
Alltså, det är så många som ville dra parallellen till Luis Suarez med Núñez.
Ja.
Men det kan vi inte göra förrän Núñez har packat väskan och dragit.
Nej.
Då kan vi göra jämförelserna om man nu vill göra jämförelser. För ja, det är en uruguaysk forward som kommer. Så ska den direkt jämföras med Luis Suarez. Ja, men Luis Suarez han hade också en dålig första säsong. Han var inte så... Det är inte rättvist mot de spelare. Jag tycker inte rättvist... mot Nicolas Jackson och jämföra honom med Drogba, även om han då var 4 år yngre nu när han kom och han går ju mot en bättre första säsong än vad Drogba gör. Det betyder inte liksom att han på något sätt kommer nå Drogbas legacy i en klubb. Så det är lite orättvist liksom jämförelse så. Men när det kommer just Darwin Núñez kontra Nicolas Jackson, jag tycker att vi måste prata ordet förväntningar. Alltså för där kommer de kommer med helt olika förväntningar. Så det är inte heller en rättvis bedömning för att Darwin Núñez kommer med alltså till fördel Nicolas Jackson.
Mm. Ja, ja, ja,
Felix ryckte på ögonbrynen här.
Jag var sugen på var det skulle landa.
Mm. Ja, nej, det, alltså förväntningarna Nunes kommer med, det är en färdig produkt som kostar 1 miljard. Han ska vara vår nya som ska spruta i mål. Vi har ju värvat en klassmålgörare. Det är vad han kom som.
Mm. Också samtidigt som City värvar Haaland. Hela den jämförelsen.
Ja, det, ja.
Ja, men där visste man ju inte på förhand var det skulle landa. Så jag förstår att när två lag som har kampats väldigt länge värvar en ny varsin nia. Mm. Att det är klart den jämförelsen kommer göras. Vem kommer göra mest mål? För att Nunes sprutade in mål i Benfica. Han kostar 1 miljard. Han är en målskytt. Sen visade det sig att killen kan knappt. Hans högerdoj och vänsterdoj är inte värd 1 miljard. Han är ju ingen klassavslutare. Han är ingen världsklassavslutare. Det är han ju inte. Inte än i alla fall. Han sumpar ju alldeles för mycket. Så jämförelse med Jackson blir också fel. För där har också Chelsea en Kunku. Och alltså de har egentligen andra spelare som de också hade värvat. Som skulle kunna gå in i den positionen. Nunes var ju klart. Det här är nian. Det är han. He's the shit. Och han gör en bättre säsong i år. Men man har ju börjat älska Nunes för andra attribut än målskyttet. Men det är fortfarande från början det han värvades för. Att vara en klassmålskytt. Vilket han inte levt upp till än.
Ja, hur känner ni på hela den jargongen och diskussionerna som är just kring nior? Som inte gör så mycket mål men man landar i att de gör så mycket för spelet.
Mm.
Är det valid? Alltså att han är satt i ett spelsystem så för... Det, rent krasst är det ju nästan alltid så att det handlar ju om, är du anfallare, då bedöms du på hur mycket mål du gör. Mm. Det är mål du ska göra.
Mm.
Det, var väl hela... menar, det är lite samma sak, Arsenal har inte heller en nia som gör mål.
Nej, det har vi inte. Och det är väl det som alla rykten pekar på att vi kommer att åtgärda i sommar. Och det är ju ett problem om man inte har det. Och det är väl det som Liverpool försökte åtgärda med att, alltså hur mycket jag än respekterar Roberto Firmino, som är kanske liksom det perfekta exemplet på en som gör allt annat typ bäst på plan förutom att göra mål som anfaller. För att liksom Mané och Salah med Firmino i mitten, alltså det var ju allt för att den trion skulle funka. Så är det ju ett då var, med Nunez så försökte ju Liverpool adressera det med den som kunde göra mycket men också liksom sätta in bollarna. Alltså jag tycker väl den är valid, men det beror ju på vilken spelare det är och hur mycket mål andra gör runt den. Mm. Om man tittar på bara ett Arsenal perspektiv, Enkettia. Ja, han gör mycket löpningar, men alla blir sämre runt honom. Mm. Jämfört med att ha Havertz eller Jesus eller Trossard i mitten. Så blir vi som lag funkar anfallsmässigt bättre med de andra tre. Därför ska Eddie aldrig spela. För att någon av de andra tre är alltid hel, liksom. Mm. Tycker jag. Men, så det beror på, skulle jag säga, men det är en värdig diskussion.
Mm.
Om man kan se liksom skillnad mellan för yttrarna.
Ja, men alltså det som också blir en värdig diskussion, och det gäller ju Nicolas Jackson också, det, och Minoulis, det är hur pass många lägen de ändå kommer till. Mm. Och hur många lägen de missar. Det är det man bedömer dem på. Sen är ju Nunes, som du säger, han är ju bra på väldigt mycket annat. Alltså hans enorma arbetskapacitet och han skapar ju lägen utifrån att han är just en sån väldigt löpstark och stor och stark forward. Alltså
ja, men just i Liverpool funkar ju det. Alltså de behöver ju frenesin på topp för de första pressen. Ja. Därför funkar det ju väldigt bra trots att han bränner.
Nej, men jag har ju varit i diskussionen jämfört med Alexander Isak. Alltså så här, det är två helt olika, de måste spela på samma position, men det är två helt olika spelare. Och jag skulle ändå säga, jag landar ändå i att de är 50-50 bra spelare. Sen är ju Nunes bättre på vissa saker, men när det kommer till avslut, det går inte att jämföra. Isak är hästlängde bättre än Nunes i avslutningsmomenten, och där står jag fast. Sen är ju Nunes, han är en tank, han är ett djur. Jag tror att Isak är en sån som är lite mer involverad i spelet, utan han kan ju droppa mer och styra ett spel. Den spelar ju Newcastle och Liverpool inte exakt på samma sätt, men jag skulle ranka dem, alltså jag rankar dem ungefär 50-50 som forwards, men ska vi bara jämföra avslut, då är Isak bättre.
Mm. Det är lite samma sak också med just som Nunes i fjol och till viss del i år och Jackson nu, att de blir ju väldigt bespottade för att de bränner så mycket chanser. Men å andra sidan, de kommer också till de lägena där, men de sätter inte bollen i mål. Och då tycker jag ändå att det finns väldigt många anfallare som
inte gör så mycket mål och inte heller kommer till chans. Om jag tänker på Höjlunds höst, liksom. Nu kommer han igång nu innan han gick och skadade sig. Men han kommer knappt till någon chans, skapar ingenting och gör lika lite mål som den typen av spelare som ändå kommer till de chanserna. Men det är de som ändå blir så extremt mycket skit i media och sociala medier. Så det blir ju också... Jag är ju hellre en spelare då som faktiskt kommer till chanserna men inte gör målen och inte gör någonting alls av det.
Så Höjlunds räddning, om man kan kalla det för det, att han undviker, för han kostar också rätt mycket deg.
Liksom. Så är det ju.
Att hans räddning rent rubrikmässigt är att alla andra i det här laget har någon förmåga att hamna i rubriker framför honom.
Och en tränare.
Och en tränare som alla fokuserar på. Och,
det är ju ett liksom. Precis. Så är det ju.
Så hade varit Höjlund i Chelsea nu, då hade ju han blivit brandad som en ganska rejäl flopp.
Ja, det är en rimlig poäng faktiskt.
Sen är det ju olika lag. Alltså, det är så här, de skapar olika chanser. Jag såg någon som svarade på min Twitter och sa Darwin Nunez har skjutit totalt 85 skott. Varav 37 har träffat mål. Gjort 10 ligaballor på 13,5 i XG. Och Isak då, jämförelse inför matchen mot Newcastle där han skjuter ett skott och gör
mot
ett
Chelsea.
Mål. Mot Chelsea, ja förlåt.
Internmatch.
Han har skjutit 39 skott, 21 på mål och gjort 11 mål på 10,8 i XG. Och den har ju höjts. Jag tror att han sköt ett skott mot Chelsea och gjorde mål. Alltså så...
Det är verkligen olika spelartyper.
Ja, och det alltså Liverpool som lag tror jag, utan att ha statistiken framför mig, måste ju vara ett lag som skapar mest chanser i ligan. Alltså kommer till mest chanser. Mm. Inte bara Nunez, alltså som lag. Eller? Det är min känsla i alla fall, men... Det kan ju lika gärna vara Brighton, förstår du? Sån där statistik är så jävla svårt som räknas som en chans. Men Liverpool kommer till
fler chanser än till Emma Newcastle i alla fall.
Ja, men det tycker jag verkligen.
Ja, vår tid börjar ta slut i den här studion. Men vi måste väl bara snabbt då ändå nämna matchen som ska spelas i helgen. Det är ju en lite sån här blandomgång. Det är bara 4 matcher tror jag i Premier League. Och sen så är det ju FA Cup söndagen ändå som är av intresse. Chelsea ska möta Leicester. Ett Leicester som har fått igång Jamie Vardy rejält senaste... Jag tror det är typ 6-7 omgångar när han gjort typ 8 mål. Han har varit skadad sen dess. Han har typ sitt bästa målsnitt i Leicester någonsin eller någonting. Usch, i den stilen.
Ja, det låter...
Det ska bli kul för alltså, jag det ska bli... Jag ser fram emot att se Leicester. Jag sitter inte och kollar på Championship. Det gör jag inte. Nej. Jag har inte tid för.
Nej, det är vårt sista hopp över att försöka gå lite...
Ja. Det är ju typ 10-11 placeringar mellan er i ligorna.
Exakt. De det är en jämn match.
Ja, precis.
Som fan.
Närmare ner till Leicester än till Arsenal.
Ja, så är det.
Är det lika långt?
Ja, usch, jag med. Nej, men det kommer inte bli lätt, tror jag inte. Samtidigt vill man ha revansch när de knep FA Cup-segern mot oss i en finala för 3-4 år sedan. En match vi verkligen skulle ha vunnit, så fortfarande grämer den. Men det tror jag blir tufft som fasen. Men också, som jag sa, sista turneringen vi är involverade i. Det här är ju en kamp om sjundeplatsen, som vi sa innan. Så att, ska vi ha något kul på den här säsongen, så ska vi gå långt i FA Cupen. Så jag hoppas att de tar det på största allvar.
Men ni är ju då på den sidan av det här slutspelsträdet. Så tar ni er vidare, möter ni vinnaren då i semifinal mellan City och Newcastle. Och det lär väl bli City ändå. Den
Forza
spelas på lördag.
Isak som slog ut dem i ligacupen.
Just det.
Kan vi slå och Newcastle
igen. Isak har ju ett bra facit mot topplagen verkligen. Han gör ju alltid mål.
Sen vinner man inte matchen. Det kan vi också nämna. Nunez 0 mål mot City-lagen. Ja, men jag vill bara...
Vilka är på andra sidan? Det är Liverpool,
Man
United.
Liverpool, och så är det Wolves och Coventry.
Det håller man ju en tumme för.
Så vinnarna av Man United och Liverpool lär ju har en ganska bra väg till en final mot City.
Men den matchen blir också
Wolves en match. Mm. Ja, det vet jag inte. Nej, alltså,
det är inte omöjligt.
Nej,
alltså, med lite skador och sådär.
Alltså, de ska ju vinna... mot Wolves. Wolves ska vinna mot Coventry. Och sen United eller Liverpool ska vinna mot Wolves, men en match. Jag vet inte.
Magic of the Cup.
Jag tror om United Liverpool då.
Mount är tillbaka i träning.
Ja, han lever.
Men det är dock landslagsuppehållet.
Inga uppdateringar kring Malaysia?
Nej, jag tror han typ sitter i fängelse.
jag har sett sådana där rykten. Alltså ärligt talat. Men jag såg nog så här. Han har inte uppdaterat sociala medier sen typ, du vet, det, alltså så här, ett år typ. Eller?
En ny Greenwood.
Fast men alltså, vart är människa?
Och han har blivit dömd. Jag har ingen aning faktiskt. Han är också så här, det är så många spelare i United som han har glömt att existerat under året. Det är samma sak med Mount. När någon sa Mount, det var du som nämnde hans namn för några veckor sedan, på just det, Mason Mount.
Ja, det är så sjukt faktiskt. Ja.
Nej, men det alltså, kommer ju bli tufft. Det är ju skönt med att det spelas på Trafford. Det finns någonting som ja, det, är lite
det
är hopp.
Det hade varit ännu mer fördel i Liverpool om det spelades på Anfield.
Även då hade de inte behövt spela matchen om det var
ja, men även om Liverpool går in som alltså, favoriter i den här matchen. Men alltså United har ju den där 50-platsen de kan slåss om. Nu när Tottenham också gick, eller vad säger Arsenal gick vidare i Champions League, så vi går mer och mer mot
båda liksom, italienska lagen ute med.
Ute, precis. Så går vi mot att den där 50-platsen kan bli viktig. Men det är också så här att förlora Liverpool så skulle de typ kunna skaka av sig det, för att de ändå liksom har Europa League och eventuellt en ligatitel. Men det kan betyda väldigt mycket för United att liksom i alla fall slå ut rivalen Liverpool från en turnering, så att man inte kan, så att liksom så här, det är en titel som försvinner och fortfarande en titel för United att vinna. Jag tror det kan stärka dem väldigt mycket, så det är.
Men det är ju ja, skrämmande med, för nu kommer ju Salah starta matchen. Så är det bara. Det kommer han att göra. Jag menar, sen går man ju ner till upplands, alltså sen blir det ändå.
Alltså startar jag.
Ja.
Ja, det är jag helt övertygad jag om.
Det kändes ju läskigt när man såg honom hoppa in här senast
också. Ja, har ju bra direkt. Ja. På tal om Mount så tror jag det är Chelsea United direkt efter landslagsuppehållet. Så kommer han tillbaka till Stamford Bridge. Oh. Toppslag.
Fernandes och Rashford i stor form, varsitt mål mot Everton, så det är också läskigt.
Varsitt straffmål. Men visst, alla mål räknas. Ja.
Dock gillar jag Garnacho. Jag tycker att han har steppat upp rejält.
Det har han. Men det är ju så här, det går inte att förlita sig på en liten pojk.
Nej.
Det är ju bara så. Det vet du, Kalle.
Pinnepojk. Ja, vi har 11 av dem.
Ja, precis.
I laget varje match.
Ja, nej, men det är ju såklart det är stor fördel Liverpool. Men det är ju som sagt, det är kuppspel och det är en match och det kan hända grejer.
Ja. Annars är det väl West Ham, Aston Villa som är helgens höjdare i Premier League.
Ja.
Moise, Aston Villa som blev duktigt städade av Spurs senast. Nu ser man vikten av att Maddison faktiskt är tillbaka också.
Som du efterfrågade.
De behövs i det här Angie Ball.
Mm. Ja, kampen om fjärde platsen är nästan lika rolig också.
Verkligen. Villa och Tottenham. Tokjämn. Så på Westa med Moise.
Jag tror Tottenham kommer ta det.
Ja. Vem av Emery och Ange Postecoglou har gjort en bättre säsong liksom prestationsmässigt? Man måste välja ut den.
Idag. Det är 10 matcher kvar, va?
Ja. Så är det. Men idag?
Ja, jag skulle.
Idag? Aston Villa?
Ja, jag skulle också nog.
Det måste man ju ändå säga.
Ja, det tycker jag.
Ja. Med de förutsättningarna och det han har gjort med sen Gerard står vid den där. Inte så länge sedan ändå.
Nej.
Ja, men vi måste avsluta. Kul att du tittade förbi, Felix. Vi får komma igen.
Ja, tack. Det var roligt att
Ja.
Verkligen.
Kul diskussioner idag.
Ja.
Mm. Och Big Six är som vanligt tillbaka på måndag igen. Ha en fin helg.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus. Regler och villkor gäller.